I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Rena, och Gud, våra hjärtan, våra samveten, så att din son när han kommer till oss i våra hjärtan må finna en beredd boning. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Det är Jesus som säger detta, och vi förstår att han är angelägen om att få komma in till oss, in i vårt innersta. Inte för att skälla, inte för att klaga på oss över att det gått dåligt med bättringen, utan han vill hålla måltid med oss. Det är en nära gemenskap som det här lilla texten handlar om. Det är nära gemenskap som gäller bönen. Den gäller när vi läser Jesu ord, när vi läser Guds ord. Och det gäller också idag när Jesus vill komma till oss och hålla måltid med oss i nattvarden. På ett väldigt konkret och tydligt sätt står han och knackar på och vill hålla måltid. Och när vi samlas nu så är det också vid vart och ens hjärta som han står och knackar, för att han vill hålla måltid med dig. Har han fått komma in? Eller står han fortfarande och knackar? Eller har du till och med tänkt att låta honom fortsätta knacka? Vi ska inte fastna i bilden för mycket. Men finns det saker eller någon särskild sak som ofta dyker upp i tankarna när du står inför syndabekännelsen i gudstjänsten? Någonting som ofta gör sig påmint, dyker upp, en sån där tanke som man genast försöker tränga bort, för man vet om egentligen att det där är inte som det ska vara. Det tillhör sånt som egentligen borde be om förlåtelse för att bekänna. Men vi vill inte. Inte riktigt. Det är tankar som först dyker upp, som att ditt inre manar dig att den här gången bekänn nu. Men så är det genast någonting också som går in och börjar resonera. Slipa av kanterna lite grann. Rättfärdiga, ursäkta. Eller i värsta fall till och med förneka. Och så trycks det tillbaka igen. Nej, det blir några enklare synder som får bekännas den här söndagen. Som att man slänger ut ett ben till Jesus som man tycker står där ute. Som till en hund som står och skäller. Ge honom någonting så han är nöjd. Eller så går du längre att erkänna, men du vet också att jag har tagit upp det här flera gånger förut. Det har inte blivit bättre. Och så har man fastnat i den vanliga lögnen att nej, jag måste först bättra mig innan jag får bekänna detta. För nu måste det bli annorlunda den här gången. När det gäller vanliga matgäster, om vi går tillbaka till bilden, så kan vi lätt bli uppstressade över hur det ser ut hemma. Vi måste städa, göra fint och i ordning innan vi kan bjuda hem någon. Så ska man tänka ut vad ska man bjuda på, så att det, man förstår att här har vi ändå tänkt till lite grann och fixat i ordning. Det är inte den vanliga spaghetti med köttfärssås kanske. Men det ska vara lite finare. Vi ska ha fixat i ordning innan vi vågar få gästerna hem. Men med Jesus är det inte så här. Det får inte vara så här. För den oredan som behövs städas, den kan inte vi städa. Utan det är Jesus som städar och gör rent. Precis som när han tvättade lärjungarnas fötter inför måltiden. Och vi behöver inte ens tänka på vad vi ska bjuda på. Utan det är Jesus själv som kommer med mat. Det är han själv som kommer och är vår mat. Men du får bekänna ändå också din ovilja eller din tröghet att bekänna. Om du står och väljer mellan att bekänna fast du vet att det kommer inte gå så bra. Bekänn ändå. Och be Herren om hjälp. Att också din vilja ska förändras. Så länge synden finns kvar så behöver vi bekänna den och lämna den till Jesus. Och så länge den finns där så vill Jesus ta hand om den och komma in till dig och hålla måltid. Det är hans glädje att få komma in. Och det blir till din eviga glädje om han får komma in. Så låt oss öppna dörren för Jesus. Be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och Gud, du som själv har lärt oss att bedja, hör din kyrkas böner så att vi efter din vilja får vad vi tro ber om. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i sitt sjätte kapitel. Jesus sade: när ni ber ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas som människor. Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som dem. Er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varför ska vi be? Varför ska vi be när Jesus så märkligt nog avslutar med att er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett om det? Varför ska vi be? Jesus, i evangeliet som han ger oss idag, så kan vi tänka att det finns tre anledningar i vart fall. Det finns många fler anledningar till att be, så det här är inte någon full undervisning om det. Men tre saker. Den första är, vi har Guds befallning om att be. Jesus säger, när ni ber, inte om ni ber, eller om ni skulle kunna tänka er att be någon gång, eller om ni råkar be, när ni ber. Vi vill oftast inte be. Det hamnar ganska gärna långt ner på listan över saker som vi helst vill göra. Andra saker som vi tycker är roligare, som ofta får komma före. Bönen flyttas ofta ganska långt ner på listan av saker vi vill göra. Men där nere på listan kan inte bönen stanna. För då är väldigt stor chans att bönen aldrig blir av. Om vi tänker när vi vaknar att jag ska bara göra detta och detta först, sen ska jag be, så ligger vi helt plötsligt med huvudet på kudden igen på kvällen och kommer på att fick faktiskt aldrig bett idag. Och det kan ha varit stunder under dagen också som vi har kommit på det. Åh, just det, jag glömde be. Men just nu hinner jag inte. Och så skjuter vi på det. Det bästa är om bönen får stå överst på listan. Inte bara överst på listan, utan som rubrik. Så att det första du gör på morgonen är, som Luther säger i Lille katechesen, att välsigna dig själv med det heliga korsets tecken och sen be i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn, Fader vår, och vad mer du sen vill be om. Och sen skriver Luther ganska härligt: gå sedan med glädje till dina uppgifter. Och när han talar om aftonbönen sen, så säger han ungefär samma sak. Det följer samma mönster. Och så avslutar han: gå sedan till sängs och somna med glädje. Gå sedan med glädje och somna sedan med glädje. Varför skriver Luther med glädje? Här handlar det inte om någonting som vi bara ska göra för att ha det gjort, så att vi sen kan gå vidare med vad dag. Nu har Gud fått sitt. Utan i bönen så får du lägga fram din dag inför Herren. Be om beskydd över den. Be om allt du kan tänkas behöva. Och egentligen inryms allt detta redan i Fader vår. Men du får lägga den i Guds händer och lita på att han tar hand om den. Och också ditt arbete under dagen helgas. Det vill säga, du ger det till Gud. Din dag, när du är i skolan, när du är på jobbet, när du tar hand om din familj, blir en gudstjänst. Och när du lägger dig så får du tacka för allt det goda som Gud har gett dig. Och du kanske har lättare för att komma på att Gud har faktiskt varit god idag. Det kan vara saker som är jobbiga, men han har också varit god. Och du har fått be om förlåtelse för det som du har misslyckats med. Så du kan lägga av dig det och gå och somna utan att det behöver tynga dig. Du får lämna det åt Herren så att du inte behöver ligga vaken och tänka på det. Så också när dagen är över så har du fått lägga den i Guds trygga händer. Och när nu Gud har befallt att vi ska be, då vet vi också att han tycker om att vi ber, att han vill höra vår bön. Gud skulle inte säga åt oss att göra någonting som han inte tycker om. Så att Gud har befallt oss att be är en god sak, för då vet vi vad som gör honom glad. Han behöver inte vår bön, men han vill så gärna höra den. Så kommer vi till den andra anledningen. Vi ska be för att kammaren som Jesus talar om är en skattkammare. Jesus säger: när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Man kan kanske undra vad en liten kammare har med skatter att göra, och kanske du har hört detta innan, men på Jesu tid och längre tillbaka, så när det var inbrott så var det vanligt att man gjorde hål i väggen när man skulle stjäla någonting. Om man då hade ett rum mitt inne i huset som inte var i kontakt med ytterväggarna, så var det där man la sina värdesaker, det värdefullaste man hade. Där hade man sina skatter. Så när Jesus säger kammare, så är det förmodligen ett sånt inre rum som han pratar om. Inga fönster så ingen kan se in. Och då heller inte frestades att se extra from ut när man bad. Inget som får oss att vilja visa upp vår bön på något vis. Se extra from ut, se superkristen ut. Ingen kunde se in där, bara Gud. Men kammaren är inte tom. För där finns Guds löften. Och varför? Jo, för att där inne i det inre rummet sitter Jesus. Där inne finns Jesus, det dyrbaraste vi har, vår skatt. Texten som vi läste ur evangeliet, alldeles efter där, är det som Jesus lär ut bönen Fader vår. Och vi är väldigt vana vid den. Luther kallade den största martyren. Därför att den så lätt blir en slentrian, någonting vi rabblar. Men vi förstår inte hur stort det är att vi får be den. För det är ett rätt sätt att se på bönen. Vi får be. Fader vår är det egentligen bara en person som får be. Och det är Jesus. Det är egentligen bara Jesus som har rätt att kalla Gud för sin far. Men han förenar oss med sig i dopet. Så blir han vår bror. Och då blir vi också Guds barn, Guds söner. Och då är det också så. Varför ser Gud oss in i den här inre kammaren? Varför hör han vår bön? Varför kan vi be Fader vår? Och det är för att allt det som Fadern har gett till Jesus blir också vårt när vi är med Jesus. Om vi har Jesus som bror och hans far är vår far, då gäller allt det som gäller Jesus, det gäller oss också oss. Finns det någon skatt som vi vill byta ut mot detta? Någonting som vi tycker egentligen är mer värdefullt? Att ha pengar, makt, inflytande, att vara jättesnygg, att vara beundrad av människor. Finns det kvar när vi dör? Eller finns det ens kvar när vi blir gamla? Det kan försvinna imorgon. Men vi kan veta med säkerhet att Gud ser och hör när vi går in i vår kammare, i vår skattkammare med Jesus. Och den kammaren kan egentligen vara var som helst. Men om vi börjar tänka på mer vad andra tänker om de böner vi ber nu, eller hur jag står eller sitter eller knäfaller eller hur jag håller mina händer eller vad det än kan vara. Om vi börjar tänka att nu ska jag nog låta väldigt duktig i min bön, nu ska jag undervisa kanske till och med i min bön. Då kanske det är bättre att faktiskt ha en kammare, ett fysiskt rum som man går in i, stänga dörren. Kan vi stänga ute det där, då finns det ingenting som distraherar. Då kan bönen få vara inför Gud för att höras av Gud och inte för att synas av människor. Och när vi är där inne, vad ska vi tala med honom om då? Jo, vi ska be, helt enkelt lägga fram det vi saknar. Det kan vara lika enkelt som när Maria vid bröllopet i Kana säger: de har inget vin. Här, Jesus, de har inget vin. Och sen tar han hand om det. Ett kort ord som talar om andras brist. Eller vår brist. Så enkelt kan en bön vara. Eller som de många som ropade till Jesus. Som vi också ropade i början på vår gudstjänst. Herre, förbarma dig. Och de fick bli fria från sina sjukdomar. Jag tror att på både grekiska och hebreiska eller arameiska, om man så vill, blir det två ord. Svenska tre ord, så det är en ganska lång bön. Men en enkel form av bön är detta. Att nämna vad vi saknar. Och förbön är att nämna vad andra saknar. Och då kommer vi in på den tredje anledningen. Vi ska be för att ta emot det Gud vill ge. Både för oss själva och för andra. Vi ska be för att ta emot det Gud vill ge. Gud har inte bara gett oss befallning om att be. Han har också gett oss löften om att höra och svara på vår bön. Det kan vi se väldigt tydligt när Jesus säger: be, så ska ni få. Sök, så ska ni finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. Befallning, löfte. Befallning, löfte. Befallning, löfte. Det finns saker som Gud ger även utan vår bön. Och så finns det saker som Gud ger som svar på bön. Att Gud låter solen gå upp över både ond och god, det ger han av sin kärlek till alla människor, även sådana som inte ber till honom. Men det finns saker som människan kan stänga sig för, som Gud ändå vill ge. Förlåtelsen är sådan. Vad är det Gud så gärna vill ge? Jesus fortsätter efter att han har sagt be och ni ska få, med att ge ett exempel om att vi ger ju våra barn goda gåvor. Och så säger han: hur mycket mer ska då inte er himmelske fader ge den helige ande åt dem som ber honom? Det är det högsta goda. Jesus säger lite efter evangeliet vi läste så här: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Och i Fader vår så ber vi: tillkommer ditt rike. Eller låt ditt rike komma. Och Luther förklarar detta. Att detta händer när vår himmelske fader ger oss sin helige ande. Då kommer hans rike. Och då tror vi genom hans nåd på hans heliga ord och lever så ett kristet liv. Först här i tiden och sedan i evigheten. Så Guds rike kommer när han ger oss sin heliga ande. Och då tror vi genom hans nåd på hans heliga ord. I Bibeln så står det att vi inte vet av oss själva vad vi ska be om. Man kan säga att vi vet inte vårt eget bästa. Men vår fader vet vad som är vårt bästa. Vad vi mest behöver. Och han har också då gett oss många löften om att ge det vi faktiskt behöver. Och den här heliga ande vet och ger oss tro på de löftena. Så att vi också ber Gud om det vi behöver och som han redan vet att vi behöver och som han redan har sagt att han vill ge oss, men också att han väntar på vår bön. Så därför sänder han den helige ande som lär oss att be så som Gud vill. Och han ber också hela tiden i oss så som Gud vill. Det är många Luther-citat här nu. Nu kommer det till ifrån Stora katekesen. Vi lider alla brist på något, även om vi inte alltid inser det. Gud vill att du förklarar vad du saknar och lägger fram din börda för honom. Han känner visserligen redan till dina svårigheter, men genom att du lägger fram dem inför honom vaknar ditt hjärta och du ber ännu innerligare och begär mer efter hans vilja. Då brer du liksom ut ett stort kläde, stor duk, och kan samla in mer och fler av Guds gåvor. Bönen är för din skull, för att du också ska få ta emot allt det goda som Gud redan vill ge dig, som Gud redan har lovat att ge dig när du ber. Och han sänder sin heliga ande som lär dig att be efter det du bäst behöver, det du mest behöver. Så alltså, Gud har befallt oss att be. Och han ger oss löften att be på. Han har befallt oss att be därför att han har så många gåvor som han vill ge oss. Och den allra största gåvan är han själv. Han blir vår far. Jesus är vår bror. Och den heliga ande är vår hjälpare och vår tröstare som hela tiden ber för oss och hjälper oss. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.